tänkte först en tanke, jag tycker inte att jag utvecklar det. Och det är hur ska vi bäst förvalta arvet efter då reformationen, Luther och Senius. Den här sortens arv, de förvaltas bäst genom att användas. Till skillnad från vissa andra arv, de kan man fort förbruka, sen är det tomt. Och att vi själva, alltså hemma hos oss, i våra egna familjer och för oss själva, verkligen läser. Alltså det bästa sättet att förvalta ett arv i det här sammanhanget, det är att själv ta del av det hela tiden, kontinuerligt. Jag tror det är Rosinus själv som vid något tillfälle säger att genom att hålla sig till ett fåtal, ett litet antal, så insuper man på det sättet över en längre tid också författarens liksom djupare tankegångar och anda. Så att det blir vår uppmuntran till varandra att läsa. Nu har vi fått ut husandakten i ett nytt snitt som är utomordentligt. Och idag har vi då ord för dagen i ny format. Att vi har det till vårt vardagsbruk. Jag tror jag ska reflektera lite över din nästa fundering så länge.
Ja, jag tänkte på det som Erik frågade om, hur vi får kunna synd och nåd idag på ett sätt som är träffande. Den amerikanske pastorn Tim Keller har ofta lyft fram i sina böcker Luthers förklaring till det första budet i den stora katechesen. Och där så säger Luther så: vad är egentligen en gud? Jo, en gud är den som jag i all nöd vänder mig till och som jag förväntar mig allt gott av. Och han använder den förklaringen ganska ofta när han ska försöka träffa människors hjärtan. Och jag har själv haft stor nytta av förklaringen av det budet. Det kan vara ganska svårt ibland att sätta ord på vad det innebär att avguda någonting. Ja, man kan fundera över, vart är det jag vänder mig när det inte går som jag vill? När jag blir ledsen eller när jag blir orolig? Vart söker jag mig? Vi har många olika strategier där. Det är givetvis inget svar på din fråga, utan det är mer en reflektion. Du ställer frågan ifall vi har en för positiv människosyn ungefär. Och ja, jag är nog lite rädd för att vi har det. Och kanske att det också bäddar för den djupa besvikelsen när våra ledare misslyckas. Våra demokratiska styrelseskick bygger ändå på att det är flera som bör dela på makten. För människan är ofullkomlig. John Stott, han har skrivit om det där väldigt fint i en liten bok som, ja, den är inte så liten, men som heter ungefär Frågor som konfronterar den kristna idag. Och så skriver han om demokratin och hur just maktfördelningen är tänkt att undvika att koncentrera för mycket makt till en person. För människan är felbar. Så för att skydda oss måste den fördelas på flera människor. Och risken är när vi får för oss att människan i grunden är god och vill väl, då blir det inte lika viktigt att dela ut makten på flera människor. Därför så är det kanske lite mer vanligt idag än vad det var för 50-70 år sedan att tänka sig att en ensam, godvillig envåldshärskare vore ändå bättre kanske än att ha en dåre vid makten eller så. Vi blir sårbara när vi inte ser att människan är ofullkomlig. Man kan tycka att det är cyniskt, man kan tycka att det är pessimistiskt, och samtidigt så är det ju bara att öppna öronen runt omkring oss och se att människan är kapabel till rätt mycket skit, även i ett framstående samhälle.
Behöver vi använda oss av katechesen mer än vi gör? Vänta lite igen. Eller är det någon som vill säga något här?
Nej, jag tänkte på din fråga, Peter. Där. Alltså, ser vi det historiskt i vår rörelse, så är det ju väldigt många människor som har blivit nedtryckta under predikningar att de inte är värda någonting. Nu är det säkert passerat, men jag menar, jag har hört många sådana exempel om människor som har gått till eller jobbat inom vården, och så har jag mött människor som har upplevt det, att de bara hört hur dåliga de är. Och då har man inte skilt på det här med att vi är underbart skapade, att vi är värdefulla i Guds ögon, mot det att vi är moraliskt skyldiga. Och vi har inte kunnat förklara det på ett bra sätt. Men vi är i ett annan fas nu, och det där vi måste kanske, alltså, hur ska vi nå ungdomar då med synd och nåd? Det är ju det som är, det är det som jag tycker är, det är ju en väldig utmaning för oss. Och för mig personligen så kan jag ju då känna att när det gäller Bibeln och min tro, så kan jag på något sätt, alltså rent förnuftsmässigt eller logiskt, så kan jag säga det här är sant, det här är tillförlitligt, det här är rätt. Men att jag liksom, att Jesus är min personliga frälsare, det kan jag tvivla på många gånger. Det är ju den kampen jag själv står i många gånger, som jag tycker är svår. Och det är väl kanske det som vi är satt, det är den kampen vi måste kanske leva i dagligen. Och vi hörde om det i förmiddag, så där, att vi är syndare och vi behöver nåd och förlåtelse. Tack.
Erik och sen Lars-Göran.
Ibland tror jag också att vi som kristna misslyckas med att leva ut nåden.
Det var fel.
Hallå.
Hallå. Ja, jag är tillbaka. Jag tror vi misslyckas ibland med att leva ut nåden, för vi är så måna om att framstå som lyckade. Och det är inte riktigt bra. För då missar vi den möjligheten att dels kristna syskon emellan samtala om det som är svårt och jobbigt. Och vi ger en bild utåt av, som är falsk. Alltså, om jag skulle fråga här, jag ser här flera par som sitter här med 30, 40 och 50 års äktenskap bakom sig. Om jag skulle fråga helt ärligt, har det alltid varit lätt? Är det alltid lustfyllt att vara gift med Arthur? Och jag kan bara gå till, ja, men jag går till mig själv. Att, ja, men det är ju äktenskapet jag upptäcker, en av platserna, upptäcker vilken förfärlig människa jag är. Och vilken förfärlig människa min fru kan vara. Och om det liksom aldrig får nämnas. Nej, sen lever vi i förlåtelse och det är också fantastiskt och så vidare. Jag menar, det finns både och. Men jag har sagt några gånger det här att när jag jobbade på vårdcentralen, så sa jag att det var lättare att gå till vårdcentralen en morgon då jag hade grälat hemma med hustrun på vid frukostbordet. För det var ingen som tyckte det var konstigt. Än om det var söndag vi skulle till kyrkan. För då kunde man inte säga det. För då var det liksom, då fick man kalla till krisgrupp och liksom hela... men vi bråkar ju bara. Och där liksom leva ut nåden liksom hela vägen. Det tror jag är någonting som vi behöver våga.
Det är underlag för ett alldeles eget långt samtal. Det handlar ju också om att göra skillnad mellan rättfärdigheten inför Gud och rättfärdigheten inför människor. När människor känner sig, någon sa så här, att man kan inte gå till en BB-predik, då blir man utskälld. Och då gör man nog inte skillnad mellan rättfärdigheten inför Gud och rättfärdigheten inför människor. Det som har berörts i predikan, det är ju rättfärdigheten inför Gud och inte inför människor. Så vi kan samtidigt vara just synder och rättfärdig. Alltså man, när det gäller Guds helhet, då är det viktigt att också i förkunnelsen för framtiden att den hålls fram. Vi har ståelse inför en helig Gud, men det innebär inte att vi behöver vara dåliga som människor. Det kan vara människor med oerhörda kvaliteter, och de flesta är väl hyggligt folk. Och människor kan verkligen äga gåvor som får en alldeles stund, och också när det gäller att också rent sekulära människor att prestera mycket mänsklig godhet. Men det ska hållas, det är en fråga, men inför Gud och vår, när vi talar om Jesus som världens frälsare, då är det ju för att reparera det svåra fallet ifrån Herren, och att när vi en gång ska möta honom, då möter vi den rättfärdige. Och det har vi anledning att, tror jag, återkommande tydliggöra också i vår tid, att Guds helighet består, men det finns, och det innebär att vi blir små inför honom, men det innebär inte att vi alltid är små inför varandra.
Jag kan lägga till där att när det gäller just gemenskapen och det här med prydligheten och den fina fasaden och så förr fanns det ju en jargong lite grann, ack vilken syndare jag är, så det kunde man få höra i predikan och även utanför predikstolen. Så det är klart att en del av det var kanske mycket form i ett skede, och då tyckte man att, men om man tänker på vilken grund vi har för gemenskap, så är det ju tron på Kristus. Men den förutsätter ju i och för sig att vi har bejakat att vi är syndare. Så att på ett mänskligt plan så är det som är grunden för vår gemenskap. Att vi inte är perfekta. Att vi är medvetna. Och att vi vågar säga det som Jan Tore sa här flera gånger när han predikade. Att jag är en syndare eller någonting sådant, sa han. Ska vi släppa in... Inga ville säga någonting. Får vi ha en mikrofon?
Sen vi går till den. Pratar man i den?
Nej. Ja.
Det, så. Här. Ja, först och främst så kan jag ju, som man gör på kalas, får lov att tacka för ett väldigt fint årsmöte. Både praktiskt och organisatoriskt och innehållsmässigt tycker jag varit ett väldigt fint årsmöte. Och jag tycker det är fint att vi kan träffas från olika håll om sådana här ämne. Men det var egentligen inte det jag skulle sagt. För det var frågan, behöver vi använda katekesen? Ibland tror jag att vi har lika god kunskap och samma undervisning som vi alltid har haft. Men jag är inte riktigt säker på det. För några år sedan hade vi ett familjeläger i Åhus. Och så gjorde vi en vandring på kvällen med lite olika frågor. Och så var det en fråga som handlade om de 10 buden. Och det var en förälder efteråt som blev väldigt förvånad. Sa, men mina barn kan ju inte 10 Guds bud. Så på något vis, vi behöver modernisera oss på ett sätt. Men vi får ju inte tappa bort att det vi har haft som en käpphäst har varit undervisning. Och det du tog upp, Peter, det tänkte jag att det där var inget modernt precis. Det har jag ju inte hört sedan jag var ung nästan, det här med. Och jag tror att det är väldigt nyttigt för ungdomar att få höra detta idag. Att arbetet i sig är någonting värt, även om jag inte precis blir bekräftad. Och inte precis kan mäta och se, så kan det vara ett värde i sig. Jag tyckte det var väldigt bra.
Fler frågor eller kommentarer framifrån eller från publiken? Per, vill du komma fram?
En liten reflektion kring den här frågan. Behöver vi använda katekesen mer? Det var så du formulerade, tror jag, Peter. Det har uttryckts väldigt stor uppskattning för det Magnus har delgett oss. Magnus Persson delgav oss här i förmiddag. Så jag funderade, vad är det som gör att Magnus har blivit så uppskattad bland oss? En komponent kan ju naturligtvis vara att man känner sig bekräftad. Vi känner lite grann att yes, vi har rätt. Och det kan ju vara en liten farlig sak i det hela. Men jag tror att det finns en annan komponent åtminstone också. Och det är att Magnus på något vis har tagit sig in i vår tradition bakifrån, skulle jag vilja säga. Han har kommit liksom från ett helt annat håll än det vi brukar göra. Han har inte kommit liksom det här hållet och liksom är inte behäftad eller besmittad av liksom att kunna allt det här som vi kan och kunna till alla de här begreppen som vi slänger oss med. Och jag tänker att jag tror att här har vi finns en utmaning för oss. Hur tar vi oss in i vår egen tradition igen bakifrån? Hur får vi ett annat perspektiv än det vi är så vana vid, som vi är så liksom nästan sjukt impregnerade i, så att vi liksom förstår, får in under huden det här som liksom Magnus har sett. Det är en tanke som jag tror vi kan fundera över i ledarskap och andra sammanhang. Den andra reflektionen var kring den här hur ska man formulera frågan kanske som att hur förkunnar vi det här med synd idag? Och jag tror på något vis att om inte Guds helighet skiner fram i sin fulla klarhet, då har vi ingen chans att förstå det här, vad synd är för någonting. Vi behöver komma liksom lyfta fram Guds helighet ännu mer. Agne Nolander skrev en bok, det är nu rätt många år sedan nu, som heter Helighetens återkomst. Jag tror heligheten behöver återkomma mycket mer. Där har vi lösningen.
Jag vill bara egentligen svara ja på din fråga om katekesen. Utmärkt, Inga Svensson, din kommentar. Det är klart att vi måste förmedla det vidare till nästa generation. Det som har fått vara skolboken för många generationer.
Jag tar ordet.
Ja, varsågod.
Nej, jag tänker på det som Per tog upp om Magnus Persson. Alltså det, på något sätt har det blivit kött och blod för honom. Det har kommit, som du säger själv, innanför huden. Och jag tänkte själv, och sen han är en duktig kommunikatör. Han kan kommunicera väldigt väl. Och det är en gåva som han har. Men framförallt så har han studerat väldigt mycket. Jag tänkte på just den här boken Syndens dagliga plåga. Jag tänkte jag får läsa den och göra som studenterna. Vad är hemligheten den? Alltså, det känns som att jag behöver jobba ännu hårdare med de här frågorna. Så det kommer nära mig. Det är det jag tänker. När jag hörde honom idag, när du frågade nu.
Jag tänker också på att vi kanske litar för lite på den heliga andes kraft och makt och på förbönens kraft och betydelse.
Ja, vi är ju inte ensamma. Karin. Ja, om du vill.
Så därför en 10 år sedan så var det en viss diskussion om missionsinformation på våra ungdomsläger. Och då fanns det en uppfattning att vi som var i tjänst då, vi var ju lite så där till åren komna, att vi var inte så lämpliga i det sammanhanget bland ungdomar. Jag hade väldigt svårt att förstå det, för jag tyckte ändå att jag pratade svenska och att ungdomar brukade förstå mig i andra sammanhang, så varför skulle man inte kunna förstå mig på ett läger? Men det har vi lämnat nu, så det är inte det. Men däremot så tänker jag på Seniorakademin som har varit nu flera gånger på Strandhem tillsammans med Bibelskolan. Jag har varit med där några gånger och sen känner jag andra också som har varit där. Och det menar jag att det är ett väldigt fruktbart forum också för att föra dels kunskap vidare, dela samma kunskap, men också har det varit så de gånger jag har varit med att de första som uttrycker uppskattningen av det här gemensamma, det är ungdomarna. De tycker att det är så roligt och intressant att få lyssna till människor som har varit kristna i flera årtionden och fortfarande faktiskt är det. Så jag tror att detta är ett samtal också från oss som är lite äldre till ungdomarna är väldigt värdefullt. Så har jag, den uppfattningen har jag fått genom ungdomar, att vi nog inte skulle vara så rädda. Jag känner mig själv rätt så obekväm många gånger att ta upp frågor och så. Längre tillbaka så hörde man att det fanns predikanter som kunde gå på direkt och säga, hur har du det med Jesus? Och det betyder mycket för en del som blev utsatta för det. Och jag menar inte att vi ska gå på så, men att vi försöker nå ungdomarna. Och särskilt då när de har uttryckt sin uppskattning, så ska vi väl inte dra oss för det. Tack.
Någon avslutande kommentar innan Henrik tar alla mikrofoner från oss? Ja, varsågod.
Ska vi se här om det hörs någonting? Hörs det nu? Prova Kristus.
Nu hörs det. Jag tänkte på det som Karin sa, vill undersöka det. Jag tror att det ligger någonting väldigt gott i att äldre får vara med och samtala med och vägleda yngre. Och jag tror att det är särskilt viktigt idag. Jag tänker återigen på mina erfarenheter från skolan. Många ungdomar som jag möter som har väldigt trassliga familjeförhållanden. Och de behöver andliga pappor, mammor, far- och morföräldrar som kan ta hand om dem och hjälpa dem, vägleda dem. Och i takt med att vi ändå får se fler människor komma till tro på läger och i våra missionsföreningar och dylikt, så får vi också mer av människor med trassliga familjebakgrunder. Det finns såklart till viss del inom våra egna led, men kanske ännu mer utanför. Och då behöver vi verkligen den tryggheten och den stabiliteten. Men också bara för ren livsvisdom. Vi behöver varandra.
Ska vi stanna där? Tack ska ni ha i panelen. Och om ni inte har fått klara besked, så får ni fråga fler gånger.